en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
Det är torsdag, det är Sillypodden och vi är inne i slutspurten av detta vintertransferfönster. Va? En vecka kvar tills deadline day och ja, vi kommer ju sedvanligt att sända en uppesittarkväll här på Sportbladet. Vi får se hur mycket det finns att rapportera om dock, för att det har ju varit ett ganska stängt fönster hittills, även om det finns lite lösa trådar som måste knytas ihop fortfarande. Makoto Asare heter jag som sitter här, Kasper Ljungström med mig i studion och på länk från London, Frida Fagerlund. Ja, till att börja med, snackas det någonting om att det är ganska dött i fönstret i år, Frida, borta i London?
Ja, det gör det. Och jag skrev faktiskt själv en text om det under gårdagen också, att det kommer nog inte bli så där värst mycket drag på deadline day, även om vi hade önskat att det är så. Förra året så var det ju faktiskt Chelsea som gjorde att det ändå hände lite grejer. De stod ju för en tredjedel av alla pengar som Premier League-klubbar spenderade totalt sett under det fönstret. Men i år så kan de inte göra på liknande vis, och det är väl så också att det är många klubbar som har insett att nu håller ändå ligan koll på böckerna och de måste balanseras, för att annars kan man drabbas av poängavdrag. Så att det tror jag absolut är en av de största anledningarna till att det är så pass lugnt nu, lugnare än vanligt.
Alltså det känns ju som att Everton-straffet och även då potentiellt Nottingham-straff är lite prejudikat för, alltså de FA visar, de här reglerna gäller. Ni kan inte komma undan.
Och klubbarna fick ju en chock när när det här straffet till Everton delades ut. Ja. De har ju gått runt och trott lite grann att ja, FFP hit och dit, men vi kan ändå, ja, skulle det vara så att vi drabbas av det så handlar det bara om böter på några miljoner pund. Mm. Men så är det ju inte längre. Utan nu kan det faktiskt bli så att man drabbas av poängavdrag, vilket i sin tur kan leda till att man åker ur Premier League, vilket är troligtvis det värsta. Det är ju skräckscenariot för alla klubbar, för att Premier League genererar så mycket pengar. Så att det spelar absolut in i hur de handlar nu.
Mm, det är intressant. Nottingham har ju, eller Forest har ju faktiskt ändå ögonen på nya värvningar. Vi kommer in på det om en stund, men en av effekterna som då det här, ja, FAs, ja, mer hårda handskar som de använder sig av nu för tiden har gett, är ju att Newcastle, som snarare har haft rubriker för att de har mycket pengar att värva för med sin, ja, Mellanöstern stöttade liksom ekonomi, de kanske behöver sälja spelare, och det här har ju gett upphov till att det är flera spelare som har ryckts bort från The Magpies under det här vinterfönstret. Någon som dock inte verkar lämna nu är ju Kieran Trippier. Det var till och med Christoph Freund var ute och sa att vi kommer inte gå för saker vi inte känner oss 100% nöjda med. Mm. Och de är inte 100% nöjda med den värdering som Newcastle har satt på Kieran Trippier, som uppges ligga på runt 25 miljoner euro. Bayern vill inte ens betala hälften av det för 33-årig Trippier i det här läget. Vem har rätt, vem har fel, eller har alla rätt egentligen i den här historien som verkar då liksom inte bli någonting?
Ja, men jag kan väl tycka att Bayern gör helt rätt i att liksom vara lite aktsamma med vad man värvar in, speciellt i en 33-åring och hur mycket han värderas till. Det verkar ju, det är så Bayern jobbar, att om de inte är 100% på någonting, då blir det inte av. Och det märks ju väldigt tydligt här att här är det verkligen handplock som gäller.
Mm. Alltså det är samtidigt så, ja, de behöver ju en högerback. Du pratar om när de vill ha Mukiele. Där har du ju också kört fast för PSG kräver för mycket pengar. Där finns ju dock, det är en yngre spelare som har spelat i Bundesliga och levererat där förut och så vidare. Men sen är prislappen orimlig som Newcastle sätter. Vad säger du, Frida?
Alltså Trippier startade ju säsongen oerhört starkt och var ju en av de absolut bästa, om inte den allra bästa högerbacken i ligan, ungefär fram tills mötet med Bournemouth, som väl blev lite grann vändpunkten också för Newcastle. Det var ju efter det som det började gå trögt, och det gick väldigt trögt för Trippier också, så att hans form har ju dippat sen dess. Så att jag tror väl kanske att om vi hade haft den här diskussionen, när var den matchen mot Bournemouth? Det måste ha varit i november, va? Det slutet av november.
Det här vet du nog bäst av oss, känns det som.
Ja, men det är så mycket matcher och veckor och hit och dit. Men hade vi haft den här diskussionen innan den matchen, så tror jag att det hade låtit lite annorlunda. Att visst, han är 33 år gammal, men han är ändå så här pass bra. Han levererar i den främsta ligan i världen. Men nu så kanske man känner att han är trots allt 33 år gammal. Han är kanske inte värd mer ändå. Nej. Sen samtidigt så, jag trodde ju att det här skulle ske på något sätt. För jag tänker mig att Newcastle ändå känner att de har ersättaren till honom i truppen, i Livramento. Så det är inte så att de hade stått utan någonting om de släppte Trippier. Men samtidigt så kan jag förstå Eddie Howe också, att Trippier, han bär kaptensbinden. De har haft väldigt mycket problem med skador, särskilt på nyckelspelare. Så då vill man inte tappa en till i januari. Jag tror helt enkelt att han inte tycker att det är värt det.
Nej, och sen om man tänker just på kaptensbinden, hur bra han var tidigare på hösten, så kan ju liksom värderingen anses ändå vara relativt rimlig från Newcastle. Så Bayern München kan inte tänka att de bara ska valsa in och plocka en sån spelare hur som helst.
Nej, alltså jag tycker liksom att värderingen är, jag tycker det är väldigt rimligt sett till, inte sett kanske till vad han presterar här nu, men framförallt vad han är värd för Newcastle. Mm. För det är det handlar om i grund och botten, att klubben värderar ju en spelare utifrån hur mycket de tycker att han är värd liksom för klubben. Det var ju precis det som var argumentet med Declan Rice också, när folk tyckte att det var en alldeles för hög prislapp. Jo, men han är navet till allting. Han är en ledare, han är en nyckelspelare på alla sätt och vis. Så då värderar man honom högt. Precis så är det ju med Trippier också. Så att det är en hög prislapp, det förstår jag helt och hållet. Och att Bayern München inte riktigt är redo att betala det, det förstår jag också på ett sätt. Så att...
alltså, de hamnade i en förhandling de inte ville hamna i, med tanke på att de ville ju låna honom. Det var ju det som var grunden. Sen minns jag att det går inte att låna honom.
Nej.
Okej då, vi kan försöka köpa loss honom då. Och så blev det ju hela den här situationen som verkar sluta i att Bayern då bara blickar mot sommaren istället och inte gör så mycket mer, om det inte finns något annat namn.
Nej, det är väl Sacha Boey som fortfarande ska finnas med på den här listan. Även där ska det ju vara lite väl dyrt. Galatasaray vill ha 20-25 miljoner euro och Bayern verkar ju inte riktigt redo att betala så mycket. Så att vi får helt enkelt se om de löser den i högerback.
Också rimligt från Galatasaray att sätta den prislappen, ja, kan jag tycka ändå.
Nu har ju Kane fått en kompis i Bayern. Ja. Behöver han verkligen två?
Ja, det är det man frågar sig.
Ja, de har ju också tydligen enligt tysk media hängt tillsammans hela tiden, Dyer och Kane. De gör alla träningsövningar tillsammans. Och det är liksom, ja, det är fint. Man blir ju glad.
Men på tal om Dyer, alltså så mycket som jag skrattade i morse när jag såg hans post-match interview efter Bayern.
Och det här har jag missat. Det här har jag missat.
Nej, men det
är... Nu är ju... Eric Dyer är ju lite speciell för att han växte ju upp till stor del i Portugal, så att han har ju redan en liten sån här portugisisk brytning när han pratar engelska. Men han är väl en sån person som säkert plockar upp andras dialekter väldigt snabbt också, för att nu låter han ju tysk.
Ja.
Det var ju som att höra en tysk prata efter en match. Det var nästan så att han som intervjuade hade en mer engelsk dialekt än vad Eric Dyer hade. Ja, det är ofattbar verkligen. Alltså, jag skrattar så mycket. Ja,
det är ju någonting med Bundesliga, för det var ju något med Sancho också, att han började prata med tysk dialekt.
Jo, men han har ändå varit där ett tag.
Ja, men han är också engelsman.
Eric Dyer har varit där i 2 veckor.
Ja, nej, men det är någonting de gör med en i Bundesliga som gör att man liksom, man blir tysk på en gång.
Ja, och man skrattar ju inte för att det är hånfullt, utan det är snarare att man blir helt imponerad. Man bara, hur kan man akklimatisera sig så snabbt? Ja.
Men det är som Alexander Isaks engelska.
Jo, men den känner man ju ändå att nu har han ju jobbat på den ett tag. Ja, det har gått snabbt här.
Ja, men det är verkligen liksom att det är många som har reagerat där på vad då? Är han värvad från utlandet? Han har liksom växt upp på bakgatan här sett till hur han pratar. Otroligt. Det är imponerande tycker jag. Det säger väl någonting om språkbegåvning också, att kunna omedvetet eller medvetet snappa upp.
Hans portugisiska är ju väldigt bra.
Faktiskt.
Ja, otroligt. Ja, en värvning de var 100% nöjda med, och Bayern München, man ska tro Christoph Freund, att de fick Eric Dier i det här fönstret. De gör ju lite i alla fall Bayern och skapar lite rubriker till skillnad från många andra klubbar. Vi hoppar tillbaka till Newcastle, för det kommer lite uppgifter här precis innan vi kliver in i studion angående Callum Wilson, för det är ju en annan sån spelare som kommit något i åren, men som skulle kunna vara tillgänglig att säljas såvida att Newcastle inte vill släppa några sina allra största dyrgripar som Alexander Isak och Bruno Guimarães och så vidare. Vilket är inte aktuellt att göra i det här fönstret heller, för det finns ingen som kommer kunna köpa dem ändå. Wilson i alla fall, han har lite mer överkomlig prislapp, runt 18 miljoner pund pratas det om. Och där ska då ha fått Manchester United, Chelsea, Arsenal och andra forward-sugna konkurrenter intresserade. Är Callum Wilson något för klubbar på den hyllan skulle ni säga?
Ja, alltså så här, varför inte? Det är ju en spelare som... Han är ju inte lastgammal. Han har precis det som både Chelsea och Arsenal söker i liksom den här absoluta näsan för mål. Så varför inte? Frågan är om han är till salu. Jag har svårt att se att man ska släppa honom när Alexander Isak har det liksom skaderegistret som han har.
Men, jag kan säga att de släpper Callum Wilson av den anledningen att han är precis lika skadebenägen som Isak är, om inte mer. Och om det nu är så att man vill behålla Isak så måste man ju sälja andra spelare. Så då kan jag absolut säga att man släpper Wilson. Almiron ryktas ju till en saudisk klubb nu där man kan få in en del pengar. Men... det är ju spelare som har tappat i värde det senaste året eller de senaste åren. Så att om man hade velat få ut maximalt av dem, alltså rent försäljningsmässigt, så skulle man ju ha sålt dem för ett par år sedan. Men jag tror ändå att de här kan nog inbringa en del pengar som då möjligtvis kan leda till att man inte behöver tappa då en spelare som Isak, som väl mer fortfarande ses som en framtidsspelare.
Men hur ska man då, om man blir av med både Almiron och Callum Wilson här, hur formerar man en fronttrio i efterföljande match? För det är ju ett skadedrabbat lag. Liksom. Vilka är det som kommer spela där fram egentligen?
Gordon, Isak, Joel Linton.
Joel Linton är ju out.
Just det, han är ju helt out, kommer jag på till och med.
Nu tänker ju inte jag att allting kommer hända nu i januari. Det är väl så att Eddie Howe också är väldigt motsträvig kring att tappa spelare nu, givetvis. När de pratar om att de vill sälja spelare eller att de måste sälja spelare, så uppfattar jag ju det som att det mesta kommer hända i sommar. Så att det är då jag tänker att det kommer ske.
Ja, i sommar är det ju definitivt.
Jag tror inte det kommer hända så mycket. Som sagt, vi har precis sagt att det kommer inte hända mycket i det här fönstret. Jag tror inte det, men däremot så planerar man väl framåt, alltså för framtiden. Vad kommer ske? Vad blir nästa steg för oss?
Det är ju vår ansvar och obligation att hitta halmstrån i det här läget med tanke på namnet på podden. Men det var väl ändå snack om
vinter. Vi har Fabrizio Romano som twittrar mer om affärer som inte kommer ske kontra affärer som faktiskt sker. Så att det säger ju ganska mycket om att den här marknaden står rätt så still just nu.
Ja, man undrar vad ett visst flygbolag tycker om sponsordealen med Fabrizio Romano där, när de inte får lika mycket utrymme på Here We Go tweets som kanske är vanligtvis i transferfönster. Nej, det är mycket Lukas Bergvall för övrigt i flödet också. Det säger väl också en del om Lukas Bergvall, fantastisk talang, men jag tror inte att den här övergången hade, alltså vad ska man säga, bevakat så pass internationellt och stort som det nu gör, med de stora orden som kommer från alla möjliga håll och kanter, om det fanns andra större fiskar som var på väg att flytta på sig. Angående Wilson så var det väl ändå snack om att det kan vara just nu i januari där det är aktuellt, och framförallt så är det väl så att klubbar som United, Chelsea och Arsenal hade kanske inte varit lika intresserade i sommar.
Nej.
Då finns det andra alternativ på bordet, eller det finns en annan budget att jobba med.
Precis, då är det ju stora spelare på riktigt som man ska gå för. Här är ju Callum Wilson, där får du ju en nödlösning som ändå skulle kunna fungera väldigt bra i många av de här lagen.
Alltså jag tycker att det här låter ganska bra för United. Om de på något sätt, nu har inte de pengar överhuvudtaget att lägga på spelare egentligen. Men säg att du kan lösa ett lån. Låna Callum Wilson med att betala lönen och betala en liten hyra.
Ja, det är just det.
Men varför skulle Newcastle vilja låna ut till en klubb? De tampas ju om samma platser i tabellen just nu.
Ja, men då får du slänga in köp obligationen på något sätt så att det ändå räknas till att det är en försäljning. På något
och då ska
vänster.
Man United köpa en spelare som är i den åldern. Jag tror inte att det är det Ineos vill göra. Men vad vet jag? Det är...
Nej, alltså just nu tänker jag ju enbart på liksom kvaliteten som Callum Wilson har och statusen. Det är en spelare som vet exakt hur man gör mål i Premier League-sammanhang. Som har spelat i en klubb med höga ambitioner. Som skulle kunna gå in och rotera med Rasmus Höjlund. Och Höjlund skulle kunna plocka upp så mycket från Callum Wilson. Sett till vad han har gjort i ligan och så vidare. Som inte skulle gnälla för mycket om han sitter på bänken stundtals. Så att en ganska bra lösning i det här perspektivet. Om den såklart är genomförbar.
Exakt, det är en bra lösning. Men känslan är ju att den inte är genomförbar. Det är ju det som är känslan. Men det är klart att Callum Wilson hade gått in och förstärkt både United, Chelsea och Arsenal. Så är det.
Ja. I alla fall om som backup forward då kanske.
Ja, inte eller någon slags rotation. Ja. Variant.
Han är ju faktiskt, han är bättre än vad han, eller ja, han får väl rätt mycket cred egentligen, men han är ju faktiskt, han är ju en sån där typisk striker som man bara, ja men som egentligen har allt det här med att han är så atletisk och han är väldigt bra i straffområdet. Jag gillar Callum Wilson.
En väldigt bra fotbollsspelare faktiskt, så att trots allt så har det ändå, när han har varit helt frisk, så har det ju inte varit 100% att Alexander Isak ska gå före honom.
Nej, verkligen.
Det säger ju en del om vilken kvalitet Callum Wilson ändå har hållit i Newcastle också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Någon som skulle vara ett första val om han värvas till någon av de här klubbarna, det är ju Victor Osimhen. Det kan vi nog alla slå fast. Osimhen har lite kryptiskt gått ut och sagt att han har bestämt sig kring sin framtid och sitt nästa steg. Ja, kul att vi vet det. Men vi vet ju inte vad han har bestämt sig för. Han har bestämt sig för någonting. Och han kommer att göra allt för att genomföra det till sommaren. Om det är att stanna i Napoli eller följa Kvitja Kvaratskhelias agents råd och dra till Saudiarabien, eller om det är att gå till någon Premier League-klubb som de flesta tror att han kommer att göra, det återstår att se. Men det har ju direkt dykt upp uppgifter i Italien om att Chelsea är redo att betala den nya klausulen i hans kontrakt och hit och dit. Och såklart att det kommer väl bli en, det sa vi för sig inför förra sommaren också, men att det kommer bli en dragkamp mellan Chelsea, Arsenal och andra om den här spelaren.
Ja, det är nog inget snack om den saken. Han berättade att han har bestämt sig vad han ska göra, och det är inte att stanna i Napoli en säsong till, utan han kommer lämna, och då är det ju jättefavorit på Premier League, för det finns många platser lediga där på anfallsposten.
Han följde upp med att hylla Premier League och sa att exakt, han vill spela där. Exakt. Det har han gjort väldigt ofta också. Så att, alltså, frågan är bara vart han hamnar.
Där finns det ju, precis som vi var inne på, där finns det ju många, många klubbar som förmodligen skulle kunna vara intresserade, men det finns inte jättemånga som har råd. Så att Chelsea är klart att de är nog absoluta favoriter till det här.
Men om de inte har Champions League att erbjuda?
Ja.
För de fick ju en Kunku ändå.
Ja, och de har ju Premier League att erbjuda, och där är ju Victor Osimhen superfrälst.
Där har du en poäng, de har ju Premier League att erbjuda dig, det som är grejen just nu. Så att ja. De verkar i alla fall ändå vilja ha någonting till vintern också, Chelsea, till forwardpositionen. Allting har ju att göra med om de hittar en köpare för Armando Broja, vilket ju inte är det lättaste. Framförallt inte när de satte den prislappen de gjorde, måste vara hur rimlig den kan tänkas vara sett till marknaden och hur den ser ut. Men det är ju många som på något sätt har väldigt stort intresse för Aston Villas backup forward John Duran. Och Chelsea är ju en av de klubbarna som ska vara intresserade. Vad John Duran egentligen har gjort under det här halvåret för att hans värde ska hypas upp så mycket efter den här flytten från Chicago Fire, det har inte jag riktigt förstått. Men det säger också en del om den här stängda marknaden, att det är ett namn som John Duran som dyker upp och blir aktuell för klubbar man kan argumentera för kanske är något större än vad Aston Villa är, även om de inte kanske är lika bra som Aston Villa är i dagsläget. Men det är ju helt fel profil för Chelsea att gå för, även om den passar deras värvningsfilosofi. Eller vad säger du, Frida?
Ja, han är ju ung och lovande ja, och kostar inte jättemycket pengar heller. Det är ju ingen överdriven summa. Det är ju inte så att han har höjt sitt värde markant sedan han kom till Aston Villa. För han får ju knappt spela just eftersom att Ollie Watkins är så bra. Man kan inte peta honom hur som helst. Så att jag tror väl inte ens att han har startat en match va? För Villa. Utan det handlar bara
om... Bra fråga. Man skulle vara i någon ligacupmatch någon gång i sånt fall.
Ja, men precis. Men jag tror inte i Premier League i alla fall att han har startat någon match. Och då kan man ju undra också, ja visst, vi förstår ju att Chelsea vill köpa talang, att de är ute efter det. Men samtidigt, om han nu är ute efter speltid just, kan Chelsea garantera att han får speltid? Jag är inte säker på det heller. Nej. Ska han gå rakt in i startelvan då? Ja, kanske. Men det här köper man ju definitivt någonting för framtiden. Det är ju inget etablerat så.
Nej.
För så pass mycket har han ju inte visat upp sig.
Nej, det är lite underligt ändå kan jag tycka. För jag tycker att det de behöver är väl liksom, om de nu får gå för någonting direkt i vinterfönstret. Alltså Karim Benzema finns en logik i. Om de skulle, nu får vi se hur det blir med Benzema. Och han själv gick ut och sa att det är bara lögner i fransk media och allting. Jag trivs jättebra i Al-Ittihad, säger han. Under hot håller jag på att säga. Men jag vet inte, alltså det, att Chelsea ska lösa det under slutspurten av fönstret ser jag som svårt. Men den har det funnits en logik i att göra, för där får du liksom garanterad kvalitet som bara går rakt in. Och Nico Jackson, som också är en ung lovande forward, skulle kunna insupa hur mycket kunskap och lärdom som helst av att alternera med Karim Benzema. Jag vet inte hur mycket liksom kunskap och rutin som skulle insupas om Nico Jackson och John Duran hänger med varandra på topp och tar lärdom. Vem vet, kanske blir kanonbra, men lite skeptisk till den då. Så var det med det. Några som faktiskt agerar trots att de egentligen inte borde ha så mycket pengar för att göra det, det är Atletico Madrid. De har presenterat en ny målvakt i form av Horatio Moldovan, rumän från Rapid Bukarest, och de betalade utköpsklausulen på runt 10 miljoner kronor. Det hade man ju såklart råd med. Han går in då som ny andra målvakt när Ivo Girbic flyttar till Sheffield United, var allt att verka. Ivo Girbic som ju varit backup till Jan Oblak där tidigare. Och samtidigt har de också officiellt skeppat Xavi Galan, som inte blev någon hit på Vanda Metropolitano, även om många trodde han skulle bli det. Jag undertecknad. Skeppat honom på lån till Real Sociedad, där han ska försöka få igång sin karriär igen. Och Moise Keane verkar vara på väg in från Juventus. Han ska väl till och med göra läkarundersökning och sånt nu enligt Sky Italia och Gianluca Di Marzio. Men det som är intressantast med Atletico Madrid just nu, det är ju att de har några riktigt spännande mittfältare som de jagar, och några är närmare än de andra. Till att börja med Arthur Vermeeren från Royal Antwerp, 18-åring som har hyllat väldigt mycket från diverse olika håll och kanter. Som alltså verkar välja Atletico.
Ja, för Tottenham var det va, tror jag, som var intresserad också där. Så att det är klart att det är en spännande mittfältare. De får ju in honom och förmodligen en till då. Så att det är spelare som verkligen kan lyfta, men det kan också bli fiasko såklart. Så är det med Moise Keane också, att det där...
Skeptisk.
Ja, man är skeptisk. Men det är klart att det är en spelare som skulle kunna lyfta i den här miljön, men... Ja, det återstår att se om det här är rätt väg att gå.
Vad säger du om Vermeeren till Atletico, Frida?
Ja, nej, men det kan väl vara ett alternativ. Jag har mest snöat in på Matt O'Reilly egentligen. Men
vi kommer till Matt O'Reilly också. Vi kommer till Matt O'Reilly.
Ja, precis. Jag tycker att han är rätt så spännande. Dels för att vi delar födelsedag. Så jag har känt till Matt O'Reilly väldigt länge bara på grund av detta. Ni vet att man kan kolla upp så här vilka fotbollsspelare delar du födelsedag med, och också att han representerar Danmark, vilket det är helt sjukt. Hur dansk är han egentligen? Jo, han är ju halvdansk, men ändå, han känns väldigt, väldigt engelsk.
Ja, verkligen.
Jag var väldigt nära på att försöka mig på ett danskt uttal av Matt O'Reilly, men jag känner att jag ska förstå våra lyssnare från det, så att jag låter det vara. Men ja, som sagt, du nämnde Matt O'Reilly där, Celtic-talangen, dansken då, som också kopplas samman med Atletico Madrid. De vill ha nya unga mittfältare, och såklart Vermeeren och O'Reilly, få in dem på mittfältet. Sen har du ju en del unga egna förmågor som Pablo Barrios och Rodrigo Riquelme, och Riquelme för sig mer vänsterytter. Men du har en del också spännande nya namn, och jag tror att det kan vara bra för Atletico på sikt att få in den här stommen och bygga någonting nytt på så vis. Så det verkar ju Diego Simeone försöka göra nu. Ett Atletico de Madrid som för övrigt spelar Copa del Rey ikväll mot Sevilla, avspark 21.00. Sänds på sportbladet.se, så häng med där om ni inte har tröttnat på min röst redan efter att lyssna på den här podden. Kommentera då givetvis. Vi går till en mer rutinerad mittfältare, nämligen Joshua Kimmich. Han har ett kontrakt med FC Bayern som löper ut 2025. Och det finns inte någon kontraktförlängning på horisonten här och nu. Men när en spelare som Kimmich har ett kontrakt som börjar närma sig sitt slut, då kommer stora klubbar vara intresserade, och så är ju också fallet. Enligt Sport Bild ska Liverpool och Manchester City finnas bland klubbarna som vill lägga vantarna på Joshua Kimmich. Även PSG i mixen och Barcelona var det tidigare, men ska väl inte riktigt ha råd i dagsläget. Jag hade ju kunnat se Kimmich både i Liverpool och City utan problem göra dem bättre.
Man är ju inte förvånad heller över att de här tränarna är intresserade. Det är ju två tränare som har väldigt bra koll på honom, i Klopp och Guardiola.
Ja, så är det ju. Det är ju en väldigt bra lösning. Jag skulle väl någonstans sätta Liverpool och PSG i någon slags pole lite före City, i och med den förhandlingen som förmodligen pågår i liksom redan nu om Lucas Paquetá till City, skulle jag gissa på. Så att,
Men är det här bekräftat från något håll att City fortfarande är intresserade av Paquetá? Eller är det här
att de är intresserade är ju liksom, det är konkret. Det var ju den här skandaluppgifterna som gjorde att man valde att helt enkelt inte liksom satsa på honom.
Precis, och gå på Matheus Nunes istället där. Så.
Exakt. Ah. Och nu då, som vi kommer komma in på, så är ju Calvin Phillips i princip klar åt andra hållet. Och då skulle man ju liksom kunna lägga pusslet själv och konstatera att där finns det nog någon slags första king på Lucas Paquetá i framtiden. Så att, men det är klart att Joshua Kimmich är ju ett billigare alternativ, kanske ett mer rutinerat alternativ, så att vi får se.
Förstå hur glad Pep skulle bli att få in Kimmich i det här laget, som han vet kan göra så mycket och som är så pass, jag ska säga, formbar på att du vet precis vad du får honom, oavsett vad du sätter honom på planen. Du kan sätta honom på högvaktpositionen, han är en av världens bästa på din position. Sätter honom på mittfält, han är en av världens bästa. Sätter honom som 8-6, vad du vill. Och du har bara en otroligt kompetent, skicklig, mångsidig fotbollsspelare. Det är ju Peps drömspelare att få in.
Verkligen.
Ja, och så likställer du, eller hur menar du med Paquetá? Alltså, skulle det avgöra om de plockar in Kimmich också? För jag tänker, de har ju helt olika.
Ja, alltså de har ju olika roller, men de är ju båda två väldigt, det är flexibla mittfältare liksom. Paquetá har ju defensiva egenskaper också. Även om han spelar väldigt offensivt just nu, så är det ju något han inte lika ofta får cred för. Det är ju hans defensiva arbete och framförallt hur han jobbar box till box.
Kan du se Pep göra om honom till högerback?
Nej, det kan jag inte.
jag kan säga att de plockar in båda två.
Ja, det skulle jag också kunna göra.
Det är inte otänkbart, men när PSG och Liverpool även finns intresserade, då.
Och sen skeppar Matheus Nunes någonstans som inte verkar lyckas övertala Guardiola särskilt mycket om att få någon speltid, och inte heller tagit chanserna när han fått dem, ska vi säga.
Sen vet man ju inte heller med Pep, för att han kan ju helt plötsligt komma på att han vill spela på ett helt annat sätt. Och nu måste jag ha in den här typen av spelare. Det kan man ju sällan förutspå. Nej. Så att vem vet vad de kommer gå efter i sommar. Nu har de ju kanske känt, eller jag tror att han har känt, att oj, vi saknar kanske en del spelare nu som kan kontrollera spelet på det sättet som vi gjorde under förra säsongen. Vi måste kanske ha in ett par sådana spelare. Ja, eller så vet man inte om han helt plötsligt går i en helt annan riktning. Han är oförutsägbar.
Alltså City kan mycket väl spela en rak Pelle Olssonsk 4-4-2 om ett år. Aha. Man vet inte med Pep. Han kan få för sig att det här är rätt just nu för oss. Vi behöver en stark och tung forward på 1,90 och komplettera Håland med, och sen är det sagan om de två tornen för hela slanten.
Han kan sätter ju trender på något sätt.
Ja,
verkligen.
Det får man
verkligen
ge honom.
Verkligen, helt otrolig tränare på så vis. Alltså, hur han aldrig är nöjd, och det kan man ju förstå, med det är därför City har varit så bra som de är också, för att Pep också vet vad de håller på med, så att säga, och mixrat och trixat och så vidare. Han skulle passa i Liverpool också, Kimmich, ska ju sägas. Det hade ju varit väldigt kul att se med. Jag nämnde tidigare att Forest ändå är något aktiva på marknaden, trots då potentiellt annalkande poängavdrag, och då syftar jag inte att de är aktiva i att kanske skeppa Aurel Mangala till Napoli, som det har snackats om, utan snarare att de är på väg att kanske plocka in spelare. De ska vara väldigt intresserade av att plocka in Giovanni Reina från Borussia Dortmund, amerikanen som inte alls har lyckats hävda sig i den konkurrensen i Borussia Dortmund den säsongen. Nu har Jadon Sancho kommit in. Alltså möjligheten till speltid börjar bli mindre för Reina. Han vill bort. Forrest, absolut, och klart ett alternativ att få in honom där i offensiva mixen. Men även Olympic Marseille ska vara där och vara principiellt överens med Dortmund om en potentiell övergång. Reina till Premier League, är något ni vill se?
Så jag kan ju förstå varför Forrest visar intresse för honom rent positionsmässigt, att de behöver någon som, ja, egentligen en vikarie till Morgan Gibbs-White som gör det jättebra i den centrala positionen. Men ja, det vore ju förstås bra för dem om de kunde ha lite mer bredd där. Det känns konstigt att säga att Forrest behöver bredd efter att de har, vad är det, värvat in 50 spelare. Det är väl där man står på något sätt. Sen vet inte jag hur pass bra Reina verkligen är. Såg också att hans agent är Mendes nu.
Han signade med Mendes här nyligen. För att fixa någonting till fönstret liksom.
Ja, sen är det svårt tycker jag också med amerikanska spelare att uppskatta hur pass bra,
ja,
de är egentligen. För att amerikaner har förmågan verkligen att hypa sina spelare på ett sätt som kanske inte alltid överensstämmer med verkligheten.
Nej.
Men vem vet, han anses ju vara en stor talang. Bästa kompis med Jude Bellingham också, så att det kanske ger någonting.
Kanske, ja.
Det känns väldigt mycket liksom Forrest och Marseille kompatibelt, för att han ska ju ha, han kanske inte ska ha den bästa inställningen. Det var ju lite snack i VM om att han var oerhört missnöjd och att han inte skötte sig riktigt på träningar, vilket som gjorde att han inte fick spela. Och så att han verkar ha ett litet stökigt beteende, och då tycker jag att han passar perfekt in i både Nottingham Forest och Marseille.
Jag sitter och funderar samtidigt, hur bra var egentligen Claudio Reina under tiden han var aktiv? Kanske innan din tid, Kasper.
Verkligen innan min tid.
Pappa Reina då, som spelade det amerikanska landslaget.
Så långt
stora framgångar där.
Det är lite fint att han är född i Sunderland faktiskt. Det har
just det, när Claudio Reina var där, ja. Ja, precis, bara en sån sak. Vi får se, det var ju lite mer i ropet för några år sedan där när han slog igenom, och då kändes det som att han kommer att passera pappa med råge. Sen har det väl liksom stannat upp lite för Gio Reina. Nämnde Calvin Phillips förut. Vi kan väl konstatera att det här är så gott som klart nu, att Calvin Phillips kommer hamna i West Ham, där han väl lär passa ganska bra.
Verkligen, han kommer nog kliva in och ta Thomas Soucheks roll rakt av bredvid Alvarez och Ward-Prowse på ett mittfält. Det har ju varit lite diskussion om den här köpoptionen. Ornstein skrev först ingen köpoption, sen redigerade han tweeten till det finns en köpoption, sen redigerade han det igen, det finns ingen köpoption. Men nu så ska det då finnas en köpoption i det här avtalet från ganska
det
många.
Det finns en köpoption.
Nu ska det vara klart, och den ska ligga runt 40 miljoner pund tror jag, så att det var euro, kommer jag inte ihåg nu. Men så att det är en dyr prislapp, men det är också en ruskig kvalitetsspelare, så att ja.
Jag är väl lite förvånad över att det var en hel, ja, eller en del hånfulla kommentarer på Twitter och sådär om att ja, varför går Calvin Phillips till West Ham, man kommer bara sitta på bänken.
Ja, men det är oerhört
märkligt. Jag håller med om det där att Soucek har, nu tycker jag att han har varit, nu följer jag inte West Ham lika noggrant som du gör antagligen, men jag tycker väl att Soucek, han har ju varit lite bättre jämfört med förra säsongen, men han är ju fortfarande inte där han var för två säsonger sedan.
Nej, verkligen inte. Jag menar, förra säsongen så var det ju riktigt, riktigt illa. Nästa säsongen igenom. Nu har han ju liksom steppat upp lite, hängt några avgörande mål precis så som man brukar göra. Men ja, alltså spelmässigt så är han ju inte i närheten av Alvarez som spelar bredvid honom till exempel. Så att det här kommer nog inte vara något snack. Det enda som talar för att Soucek skulle få behålla sin plats i startelvan, det är att Moyes är såklart smart förälskad i sin tjeckiska värvning. Så att det är väl det enda som talar för det.
Förstå chocken när Calvin Phillips samlar på sig typ 2 matcher från start och 10 inhopp och liksom en assist på hela våren.
Ja, det är.
Då är nog landslagsplatsen borta också.
Så är det nog.
Men många har ju lyckats i West Ham före på lån där. Jag tänker ju på Jesse Lingard, har ju ändå satt någon sorts liksom standard för att det går att lyckas i West Ham.
Om det är standarden då är det liksom,
då är det underverk som förväntar sig.
Ja, verkligen. Men ja, det blir spännande.
Vet att när vi pratade om Calvin Phillips för blir 2 dagar sedan, så var jag slog fast då att nu kommer Juventus och Soucek-ryktet att dyka upp igen till sommaren. Juventus verkar dock ha gått vidare från Tjeckien. De tittar på lite annat. Theon Koopmeiners från Atalanta vill de värva till sommaren. Det verkar vara liksom deras stora prio. Kostar och festar dock. 40 miljoner euro är det väl som det skulle kunna kosta att värva då. Den skicklige mångsidiga nederländaren från Bergamo-klubben. Får väl se om Juventus kan skramla ihop det och få ihop en värvning. Men just nu verkar det i alla fall inte då vara någon mittfältare till vintern, utan snarare då en mittfältare till sommaren man går runt på där man har. Juventus har gjort en väldigt fin säsong hittills och gett många yngre förmågor chansen också. Och ser ändå lovande ut trots att man har taktiktrogloditen Allegri där.
Lovande vet jag inte om jag skulle kalla det. Alltså, det är ju många segrar som har kommit på någon slags slumpmässigt vis. Men det är klart, en seger är en seger, så är det ju. Och
det är Juventus. Det är, om det är någon klubb där seger är en seger, det är liksom motto, så är det ju Juventus.
Ja, men så är det. Så är det.
Men så, samtidigt lovande på så är det många yngre spelare som också får chansen att spela. Så att nej, vi får se. Koopmeiners passar ju ändå. Det är, jag tycker det är en bra, ett bra mål att ha för dem. Det är en rätt hylla att gå på för dem. Och det är rätt ålder att gå på. Så, ja, jag tycker den är bra.
Ja, verkligen.
Vi får se vad det blir av den.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lite kära återseenden har vi också att rapportera kring som är officiellt bekräftade. Chicharito, när var det senast vi pratade om honom i den här podden? Det måste ha varit länge sedan.
Innan han gick till LA Galaxy.
Ja, det var väl i West Ham någon gång.
Vi skulle mycket väl kunna ha bara inte nämnt att han gick till LA Galaxy också, kan jag tänka mig. Men han återvänder till Chivas Guadalajara. Och det jag tyckte var väldigt fint med det här var att Manchester Uniteds officiella Twitterkonto uppmärksammade det här något oerhört. Att då deras gamla anfallsprofil har flyttat hem till Chivas. Till och med ett personligt meddelande från Sir Alex Ferguson dök upp där från United. Och jag tyckte det var väldigt fint, och Chicharito var ju otroligt tacksam där när han retweetade detta. Och
det är ju romantiskt också med spelare som flyttar hem. Vi är ju inte, vi är inte bortskämda med dem längre tyvärr. Så att det är ju lite fint när det väl händer.
Jag tyckte det var väldigt fint just av United ändå och pikt av dem att uppmärksamma det här på det här sättet, och att liksom Sir Alex tog sig tid och sa att äntligen får du komma hem där jag hittade dig en gång i tiden när du kom hit och var så viktig för oss, och nu ska du få gå tillbaka och vi är helt övertygade om att du kommer att tillföra med all din rutin och allt du har. Jag tyckte det var väldigt fint, måste jag säga. En annan fin hemflytt, Arturo Vidal ska tillbaka dit han började också efter många klubbar, många framgångar och mycket annat. Ska han spela för Colo Colo i Chile igen? Det är mig också otroligt glad.
Det är någonting med hemvändare som vänder hem till länder där, ja men, som Mexiko och Chile. Det är inte så vanligt att det kommer spelare därifrån liksom, som blir riktigt, riktigt bra. Det är inte som att vända hem till typ Brasilien. Jag får en annan känsla när det,
det är bara magkänslan som talar här.
Ja, verkligen. Alltså, jag
du får inte samma glädje av allsvenska hemvändare. De är lite vanligare.
Men det har ju också något såklart, för Sverige är ju inte, det kryllar inte av världsspelare, men det är någonting med när man vänder hem till en liga där nivån kanske inte är lika hög som i ett bra.
I Sydamerika så är det på något sätt annat också, att du har verkligen varit ute och sett världen och varit ute i Europa. Du har varit på andra sidan Atlanten, gjort framgångar där, hållit liksom dem i din lilla gamla hemstad, om det så är i Chile liksom. Titta på alla från Tocopia i Chile, hur mycket de följer Alexis Sanchez och det han gör ute i liksom världen. Först om han skulle flytta hem till Tocopia någon dag. Det finns ju många sådana liksom aspekter i det som gör det väldigt fint.
En fin lista också av klubbar som Vidal har skapat.
Ja, det är det jag menar. Det är otroligt många olika storklubbar. Det är alltså Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern München, Barcelona, Inter. En sväng i Flamengo också och spela i en absolut toppklubb där i sydamerikansk väg. Colo-Colo såklart, klassiska, en av de största klubbarna i den största klubben i Chile också. Så att, är det häftigt att Rey Arturo har återvänt. Han kan säkert lösa ett rött kort där också i chilenska ligan.
Ja, men det behöver man nog inte vara orolig för.
Nej, det är man glad av. Senaste på Kylian Mbappé. Vi har utlovat att det skulle vara massa snack om Kylian Mbappé där vid vinterfönstret, men där har han bara suttit och velat och inte bestämt sig. Senaste i raden av de som rapporterat att han är klar för Real Madrid, det är Sport Bild. Jag vet inte varför de ibland går ut och börjar slå fast och basunera ut saker om Kylian Mbappé, men de gör det ibland från den tyska tidningen. Och nu har de i alla fall sagt att, precis som Foot Mercato har sagt, att han är klar för Madrid, han har bestämt sig. Andra uppgifter gällande att Mbappé har fått ett erbjudande både från Real Madrid och PSG. Men det är helt enkelt inte har bestämt sig själv vem man vill göra. Så, ja,
det. Och grejen är att det handlar ju inte bara om honom heller, för att det känns som att den försäljningen av honom, eller ja, vad han nu än kommer fram till och bestämmer sig för, det kommer att påverka så mycket annat på transfermarknaden.
Ja.
Så att det är inte bara för hans skull som vi sitter och är spända på att se vart han hamnar någonstans, utan det är för att vi vill att det ska ta fart lite, att det ska bli rullians på övergången.
Ja, men den här det är ju till sommaren då, men det är ju det att om Kylian Mbappé väljer att stanna i PSG, då kommer där den sommaren som kommer handla om Real Madrids jakt på Erling Braut Haaland. Och hur skulle den se ut? Hur är det egentligen med den här klausulen? Det finns nog många frågor där som skulle behöva svaras i det här läget. Men det kommer ju hända då. Och om det blir Mbappé till Madrid, då kommer kanske City ha lite lugnare. Men då ska PSG ut och se vilken väg väljer de då om de blir av med Mbappé. Hur ska de återinvestera de pengarna som de inte liksom längre behöver lägga på hans lön? Och det finns många olika sådana paralleller att dra också som gör det väldigt intressant vad som händer med honom helt enkelt. Vi ska ta lite frågor, men först tänkte jag att vi kan konstatera att Elfenbenskusten är vidare i afrikanska mästerskapen som har avslutat gruppspelet.
Verkligen.
De är det dock utan tränare, för de valde att lite prematurt sparka honom innan då det är klart att de har gått vidare.
Ja,
Vad kan man säga, det är mycket skrällar i det där gruppspelet också.
Ja, det är ett ruskigt gruppspel rent underhållningsmässigt. Det är målrekord höger och vänster, det är draman, det är liksom tragedi, det är sparkade tränare. Alltså det har bjuds på allting, så att ja, det är ett ruskigt mästerskap hittills.
Hur mycket har du följt AFCON borta i London, Frida?
Ja, lite grann. Jag kollade framförallt Egypten Ghana. Det var väl den där jag, alltså där jag såg hela matchen. Inte helt lätt att hänga med dock, men jag känner att nu när det börjar bli slutspel så kommer man förhoppningsvis titta lite mer.
Och i och med att vi har fått några lag som inte har presterat, så kommer det ju några riktigt bra åttondelsfinaler här. Jag tror att vi får Kamerun, Nigeria bland annat och sånt, så att ja, men det blir spännande, verkligen.
Ja, det är otroligt intressant. Det är värt att nämna också, Ghana är ju det kanske stora fiaskot i gruppspelet. De hade ju en minst sagt arg journalistkår efter sig efter den där 2-2-matchen mot Mozambique.
Stackars Chris Hughton alltså. Ja, Chris Hughton.
De skrek att han skulle avgå på plats där, journalistkåren till honom. Sen så fick han ju kicken också direkt. Alltså det kan inte varit många sekunder efter det blev bekräftat att de åkte ur som ghanaiska förbundet bara slog fast att han är out. Iñaki Williams satte sig på ett flyg i alla fall igår från Abidjan och Elfenbenskusten där de har spelat mästerskap hela vägen till Baskien. Vet inte om han tog flygbuss eller taxi eller vad han gjorde, men raka vägen till San Mames. Börja på bänken. Så kliver han in och avgör en Copa del Rey kvartsfinal mot FC Barcelona. Helt otroligt. Och sprang som han aldrig har sprungit förr.
Det var en del frustration i de löpstegen.
Skojar inte. Ja, efter det här mästerskapet också. Och han fick spela med brorsan Nico Williams som vi satte det sista målet där också. Pågår också ett asiatiskt mästerskap. Faktiskt matchen pågår medan vi spelar in. Och jag ser med fasa att Bahrain har gjort 1-0 mot Jordanien. Trots att då Malaysia har kvitterat mot Sydkorea. Vilket innebär att det ändå då antagligen blir Sydkorea-Japan i åttondelsfinal. I och med att Japan förlorade mot Irak i gruppspelet. Ni hör vad jag tycker om det. Vi går vidare på lite frågor innan jag hamnar långt på villovägar in i det asiatiska mästerskapet eller slutspelsträd. Vem är bäst och har högst potential? Xavi Simons eller Wirtz? Frågar Monsta. Jag skulle nog ändå säga Florian Wirtz på den frågan.
Ja, det får man nog säga. Han är ju lite mer färdig, lite mer redo för att ta en plats i toppklubbar runt om i världen än vad Xavi Simons är, min känsla.
Ja, Xavi Simons har inte visat riktigt lika mycket än.
Nej. Men han är ju, det är klart att han har varit liksom, på radarn sedan han var 12-13 år, Xavi Simons, och sprang runt där och, så att,
han har spelat Gotia Cup.
Ja, så att, det är klart att det är ett fruktansvärt spännande namn.
Mm. Ja, det är två väldigt lovande spelare i alla fall. Seb frågar, överlever Xavi säsongen ut? Och det är ju en fråga värd att ställa med tanke på då cupdebaclet igår. Xavi återigen belyste på presskonferensen efter matchen att om vi inte är i ett läge där vi är med och slåss om titlar i slutet av säsongen, så lämnar jag. Då hör inte jag hemma här. Det här är en toppklubb och det är där ambitionen ska finnas. Men det här är samtidigt ett liksom projekt under konstruktion med många unga spelare och så vidare. Xavi öppnar ju själv för att han kan ryka. Och om de skulle vara helt titellösa, säger att de är långt efter Madrid och Girona och så vidare i ligan när det avgörs, säger att de åker ur mot Napoli i åttondelsfinal, tror jag nog att det kan komma en förändring, för det känns inte som att Xavi och Deco drar jämnt överhuvudtaget till att börja med.
Jag tror att åttondelsfinalen mot Napoli, det blir det som avgör alltihop. Åker man ut, ja, då är det ju bara att göra sig av med Xavi, så är det, för då är det ju ett fiasko på alla fronter egentligen. Skulle man gå vidare, så är det klart att han sitter kvar och...
Ja, alltså om de åker i en kvartsfinal mot ett lag de borde slå, så tror jag nog också att det kan det är ju han själv som också sätter kravbilden där, att vi ska vinna titlar. Copa del Rey var deras bästa chans till en titel den här säsongen. Den rök ju nu här i och med då en otroligt svag insats totalt sett av Barcelona, får man ju säga också. Absolut, Lamine Yamal missade två frilägen i andra halvlek där. Han ska ju ha lämnat med tårar också, det kan man förstå, stackars 16-åring som ändå är den som kanske lyser och visar att han har högst kvalitet just nu av hela Barcelonas offensiva led. Men det är ju ett Atletic som vinner skottstatistiken helt förkrossande.
Ja, det är, ju...
är helt överlägsna i XG-siffror och allting. Det ser inte bra ut i Barcelona på så vis.
Det gör det inte.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Kenneth Johansson frågar, vem borde United ta in som backup till Höjlund med tanke på Martial skada? Det ska vi säga, Martial ska opereras här nu, så att det blir ingen försäljning av honom till vintern i alla fall.
Mm.
Han lämnar dock på fri transfer till sommaren. Callum Wilson säger jag då.
Ja, det är ett det är klart att det är ett namn som
blir, det går.
Blir spännande liksom, men det är svårt att säga vem som ska ha komplement till Höjlund, för vi har ju pratat många gånger om att det är läge på att plocka in en anfallare som kan göra mål, liksom gör mål när han får chansen helt enkelt och inte behöver läras in på massa grejer. Så att Callum Wilson är väl ett bra namn där, absolut.
Vem tycker du, Frida, man ska gå för?
Alltså jag har så himla svårt att se att Wilson skulle hända. Alltså konstiga saker har ju hänt egentligen, så att vem vet. Men jag var ju lite inne på det här med Karim Benzema till Man United. Och så som jag har förstått det, så har väl Man United tackat nej till att ens utforska den möjligheten. Men det hade ju kittlat att ett sånt stort namn kommer till Man United. Jag tror att det hade höjt också optimismen hos alla supportrar. För visst, Karim Benzema sjunger lite grann på sista versen i sin karriär, men han är ändå den han är på något sätt. Och att få in honom på en korttidslösning, jag tror att det hade varit lyckat för alla parter. Men nej, det är tufft ändå.
Det som talar emot att det här skulle bli lyckat är ju att Karim Benzema är där han är. Med tanke på att problemet i United har varit en toxisk miljö. Vi tar in Karim Benzema för att få ordning på skruvet.
Ja, men jag bara tänker liksom att en korttidslösning, kan inte det... man kanske inte ska in och så, röra om i det getingboet för mycket heller. Liksom kasta in en sån som Benzema.
Tänk nu på
bara att de måste få in någon med... Ja, men kanske egentligen lite mer professionalitet då. Alltså nu när jag tänker på det, en sån som Cavani, alltså en sån profil, hade ju faktiskt varit utmärkt. Men vem är dagens Cavani? Jag kan inte riktigt pinpointa det.
Luis Suarez kanske var det tills han valde att dra till Inter Miami och hänga, men han kanske inte riktigt har den här edgen och mer. Jag tänker, alltså såhär, Choupo-Moting har absolut inte samma stjärnstatus, men det är en spelare som vet hur man gör mål. Mm. Och han vet hur man är i ett omklädningsrum i en stor klubb.
Nu, ett annat namn som dyker upp i mitt huvud, nu har det svalnat lite kring liksom flyttrykten, men Daniel Malen har ju, det har ju pratats lite om att Dortmund vill släppa honom. Nu har han ju liksom flyttat ut mer och mer på en kant här senaste, men...
Men det är också, är han så pass etablerad egentligen? Har han visat så pass mycket än att det blir den lösningen? Icardi?
Ja, på tal om toxisk miljö.
Men, ja, men, ja men du, alltså jag tror absolut, absolut.
Svårt att hitta någon som har hela paketet.
Ja, verkligen.
Det är därför de här är tillgängliga också. Så här i Benzemas fall, han lyckades ju liksom sänka hela Al-Ittihad på ett halvår. När det har varit hela av ett stormar där Nuno drog och inget funkar och allt.
Han måste vara personen någon gata i Saudiarabien nu.
Ja, det känns det verkligen så.
Ja, eller alltså, ja, enligt från saudiska håll, från Benzema själv, så påstår man allt är frid och fröjd, men faktum är att han tränar ju inte med laget. Det är ju en del också. Och Nuno drog och det blir intressant att se, men det är som sagt, det växer inte på träden. Timo Werner hade ju kunnat vara en sån innan han gick till Tottenham nu. Mm. De ändå har lite den profilen, men absolut inte kanske samma målgaranti på så vis. Det måste vi nämna också i och för sig. Bayer Leverkusen ska ju ha Here We Go What. Here We Go What hem, ja. Borja Panda Iglesias också. Det hade varit något för United. Jag gillar Panda. Det är Viktor Granbrand som lägger upp ett namn här i och för sig. Sebastian Allers sejour i West Ham var inte lyckad, men borde det inte ryktas mer om Aller till exempel till Manchester United? Andra val i Dortmund, jobbat på Ten Hag innan. Bra relation klubbar emellan. Lån till säsongslut. Win-win.
Ja, det är ju det är en anfallare som man ska veta det med honom, att han jobbar inte speciellt hårt. Han, så det är ju, det är kanske raka motsatsen till
United.
Ja, så det är tveksamt.
Alltså det är Karim Benzema är också känd för sitt grovarbete på planen, och Icardi också.
Nej, men alltså Höjlund är ju, han är ju någon som jobbar extremt hårt.
Ja,
så att, ja, han försöker verkligen.
Ja, det är för mig, jag är faktiskt imponerad av Höjlund, sett till hur han tar sig an det här och hur han inte låter måltorken i början liksom komma i vägen. Jag tycker jag verkligen att det är imponerande, hans psyke och han har kört på där, måste jag säga. Jag tycker Sebastian Allaire är en ganska smart lösning egentligen faktiskt.
Ja, varför inte? Mm. Det är väl värt att prova.
Emil undrar om Martin Baturina, kroatiska mittfältaren som spåsbrinn, nye Luka Modric. Det har ju några blivit genom, spots bli genom åren. Kan konstatera att Alen Halilovic blev det inte i alla fall. Som jag spåddes en gång i tiden i Barcelona. Men i alla fall, Martin Baturina borde ha valt en större klubb än Shakhtar, dit han då ryktas. Tyskland eller Italien typ. Ja, alltså sen finns det väl olika anledningar till att spelare väljer där de väljer.
Ja, jag har ju suttit här och liksom sagt att Lucas Bergvall borde gå för Frankfurt istället för Barcelona till exempel. Så jag tycker det piggar upp när man väljer liksom den... den sunda rutten där man är inkluderad i någon slags första trupp direkt redan från start, och man fasas in ut i seniorfotbollen och liksom, så att ja, men jag tycker det är pikt att han väljer klubb på en nivå ner.
Beror på vilka klubb.
Han kopplades ihop med Arsenal väldigt mycket förra sommaren.
Ja, och där hade det inte varit lika tydlig väg in i A-truppen så att säga kanske. Nej. Sen återigen, det är skillnad. Om det är Real Madrid eller Barcelona eller till och med Bayern München som är av sig, då är det något helt annat.
Jo, så är det.
Det är ju bara att titta vilken klubb är det som har fostrat flest spelare som spelar på toppnivån i världen, så att vi inte spelar då i den klubbens A-lag. Real Madrid till exempel. Barcelona är väl
absolut, också. Absolut.
Det är liksom en garanti. Det är där som är garanterat att åtminstone kommer bli en okej La Liga-spelare.
Ja, garanti tycker jag är lite...
Ja, garanti liksom. Kanske jag tar i med tanke på... Ja, Alen Halilovic.
Exakt.
Vet inte varför han, ja, he's catching strays here, utan att han var inblandad. Med det sagt så har tiden börjat rinna iväg och det har blivit dags att avrunda dagens avsnitt av Sillypodden. Nästa vecka är vi tillbaka, nästa vecka är det deadline day och vi ska sätta punkt för ett fönster som hittills kanske inte har bjudit på så där jättemycket, men det kan ju hända en del sista dagarna av fönstret. Det brukar ju ändå hända någonting. Kul, vi får se vad. Tack Frida, tack Kasper, tack alla lyssnare och på återhörande.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.